Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Den här veckan så fortsätter vi vårt roliga sponsrade samarbete med Skinome. Färsk hudvård. Produkter helt utan konserveringsmedel och andra onödiga tillsatser. Det här är ett svenskt hudvårdsföretag grundat av hudforskaren Dr. Johanna Gillbro. Och idag ska vi fortsätta prata om Skinomes innovativa solskyddsprodukter, eller hur Maria?
Ja, vi gillar ju båda att njuta av solen, liksom de flesta svenskarna. Solen är ju inte bara en källa till glädje och värme och ljus. Den är ju också vår främsta naturliga källa till D-vitamin, och det mår vi ju bra av. Och som alla vet kan för mycket solexponering medföra risker på grund av solens ultravioletta strålar, det vi kallar UV-strålning. Vi vet hur viktigt det är att skydda huden på bästa sätt. Och både Carina och jag har börjat använda Skinomes solskydd Sanne Malschen.
Ja, vår sponsor Skinome erbjuder 2 solskydd med olika solskyddsfaktor. Dels Sanne Malschen SPF 50+, och så den senaste nyheten Sanne Malschen SPF 30. Och båda de här ansiktsprodukterna går att använda som enda dagkräm om man vill, då de också innehåller både vårdande och återfuktande ingredienser samt prebiotika som stärker ditt mikrobiom.
Tänk på att applicera rikligt med solkräm just i ansiktet. Förutom att stärka skyddet mot cancer så kan du också minska risken för UV-inducerade ålderstecken. Och då talar vi om rynkor, pigmentfläckar och brustna blodkärl. Skinomes senaste nyhet, Sanne Malschen solskyddsfaktor 30, innehåller också en innovativ ingrediens från den svenska västkusten. Vi talar om algika som tillverkas just av alger. Studier visar att algika förstärker den solskyddande effekten av UV-filter och skyddar huden mot miljörelaterade luftföroreningar.
Ja, det här är innovativt. Skinomes solkrämer passar både barn och vuxna, även de med känslig hud. Om du blir osäker på om du ska ha solskyddsfaktor 50 eller 30, så kan du gå in på Skinomes hemsida och göra deras solskyddstest. Just nu så kan du prova Skinomes solskydd och övriga hudvårdsprodukter extra förmånligt. Med koden Hälsorevolutionen 20 så får du 20% rabatt under april månad. Rabatten gäller inte på redan nedsatta varor. Gå in på skinome.com och beställ den nya generationen solskydd.
Det är så här med det här ämnet att man kommer in på allt när man börjar prata om detta. Vad vi tycker livets mening är, det har att göra med metafysik. Vem är vi egentligen? Vad är en människa? Vad betyder det att överleva? Vad är vår essens och sådana här saker? Så det öppnar verkligen upp de som jag kan man säga, är mest emot i mitt argument. Det är de som säger att detta liv är allt vi har och det räcker. Det finns de aktiviteter och de människor och de projekt du har som du tycker om. Eller bara att, ska man säga, njuta. Allt det förutsätter att du finns till. Därför är döden dålig för dig.
Hej, Maria Borelius här, biolog och vetenskapsjournalist. Och nu skulle jag vilja välkomna Patrik Lindén hit till oss.
Tack så mycket.
Zoom straight from Malmö.
Yes.
Du är filosof från Lunds universitet från början och har i många år undervisat vid New York University en kurs som handlade om att just ifrågasätta döden. Och nu kommer du ut på svenska med boken Mot döden. Det är en titel du, Patrik, som heter duga.
Ja, jag är väldigt nöjd med titeln. Boken är en omarbetning av min engelska bok som heter The Case Against Death.
Mm. Man kan säga att det här är en revolutionerande och nytänkande bok. Och då undrar jag, varför har du skrivit den här?
Jag har alltid, sedan jag började tänka, upplevt att livet går för fort. Att vi inte har tillräckligt med tid. Och jag har också alltid upplevt döden som någonting obehagligt. Jag kommer ihåg första gången det slog mig att farfar en gång inte kommer att kunna leka med mig mer. Och jag tyckte det var väldigt obehagligt. Det händer de flesta människor när de är 5, 6, 7 år. Att de förstår detta. De ser en död fågel eller någonting. Och sen förklarar föräldrarna för dem det här att saker och ting är förgängliga. De flesta sen släpper. Obehaget eller de skjuter undan det och glömmer bort det och sen så blir de påminda någon gång senare i livet och om döden. Men jag släppte aldrig det riktigt, utan jag har alltid tyckt det var uppenbart att livet är futtigt kort och att vi människor egentligen har kapacitet att leva mycket, mycket längre och att den, vad ska man säga, inneboende kapacitet vi har som människor aldrig fullt kommer att kunna utvecklas inom det här 100-årsspannet om vi har tur, så att säga. Mm. Så att sen började jag läsa filosofi och också intresserade naturligtvis av tiden, vad är tiden? Men själva dödsfrågan var ingenting som man sysslar med mycket på universitetet, inte på något direkt sätt. Vi läste naturligtvis Platon och stoikerna och epikureerna och sådär, men det var aldrig någon som ställde det som en sorts arbetsfråga till oss. Att, men det här med att dö, är det bra eller dåligt? Aldrig någonsin under hela min utveckling pratar vi direkt om detta. Och sen på högre nivå så pratar vi mest om olika ska jag säga, språktekniska detaljer och sådär. Så jag skrev faktiskt jag doktorerar faktiskt i New York också. Och där doktorerar jag i moralteori.
Ja, och så kommer du att undervisa i en kurs på New York University. Och det fastnade jag för. Jag läste ju min master där och har hängt vid Washington Square i New York också.
Ja.
Blandningen av akademiker och alla knarkare på gatan och sopor. Det är en skön mix, eller hur?
Ja, det är så stimulerande och levande. Verkligen. Ja.
Då har du en väldigt radikal kurs. Berätta, vad är det för kurs? Och vad händer där?
Ja, alltså vad som hände var att jag undervisade medan jag doktorerade då. Och sen fortsatte jag undervisa efter det jag hade doktorerat. Och nästan så fort jag var klar med den här min doktorsavhandling så hände det någonting. Jag var på en middag och en av gästerna sa så här att jag tycker det är så spännande att åldras. Och det är så härligt att åldras. Och jag hoppas att jag inte lever längre än 80. För det skulle vara väldigt långtråkigt att leva längre. Alltså, det provocerar mig något otroligt. Jag menar, nu har vi uttrycket triggered. Jag var verkligen triggered av detta. Ja. Och det var typ 10 år sedan nu. Så jag började argumentera. Men det kan du väl inte mena. Åldrande, det betyder att du faller sönder och blir sjuk och förlorar massa kapaciteter. Och döden innebär ju slutet på allting. För mig var det ju självklart. Och jag trodde ju att alla människor delade den här synen. Men det visade sig att det gör de inte. Så jag blev mer och mer intresserad och började studera folks attityder till detta. Och jag hade turen att det kom ut en undersökning just om människors attityder till döden. Ungefär 2013 kom den ut, ja. Som visade också att de frågar människor hur länge de vill leva. De vill bara leva till 85-90 i genomsnitt. Så det här med att man tycker livet är för kort och man vill ha mer tid och så vidare är inte lika universellt som man ofta påstår. när man väl snackar med människor, man talar med människor. Utan vad man får är då olika, ska man säga, förklaringar för varför, ja, det kanske kan verka så. Men om man använder sin tid väl så räcker livet, till exempel. Så ja, jag föreslog att jag kunde väl, eftersom jag var så intresserad och jag gjorde, läste och studerade och sådär, så tänkte jag att jag föreslog att jag kunde göra en kurs som heter Death, Longevity and Values. Och mitt department sa att ja, det låter intressant.
Döden, långlevnaden och värderingar kring det hela, ja.
Ja, visst, långlevnad, exakt. Longevity. Och de tyckte det var en bra idé. Så vad jag gjorde var att jag tillsammans med eleverna läste då olika filosofiska texter genom tiderna från början. De äldsta texterna jag jobbar med var 2000 år före Kristus. Och framåt, fram till idag. Olika syn på döden och vad som händer vid döden och så vidare. Och de klasserna var väldigt populära och vi hade väldigt, väldigt trevligt. Och eleverna sa ofta att det är väldigt, väldigt märkligt att vi kan ha så roligt i klassen när vi pratar om döden.
Och varför blev det så bra stämning, tror du?
Ja, det är så här med det här ämnet att man kommer in på allt när man börjar prata om detta. Det har med vad vi tycker livets mening är, det har att göra med metafysik. Vem är vi egentligen? Vad är en människa? Vad betyder det att överleva? Både döden men också minut för minut. Vad är vår essens och sådana här saker? Så att det öppnar verkligen upp och man kan nästan se på filosofihistorien genom den här linsen. Dödens värde och idéer om döden. Så det var en sorts introduktion till filosofi samtidigt. Och sen så var det också kul för, jag menar, de ungdomarna som jag undervisar, studenter på universitetet, de var ju 20 ungefär. Så det var, för dem var väldigt mycket saker nya och samtidigt så ökade deras, ska man säga, självförståelse. Så vi diskuterade olika religiösa uppfattningar till exempel om döden. Och de fick hålla föredrag om sin. Och ofta så lärde de sig vad den verkligen var när de tittade på den. De hade kanske antagit att den var en viss sak, men den är bara en annan sak. Så att, ja, det var väldigt trevligt på många sätt.
Får jag komma bara med en liten reflektion? Jag tror att nästan alla som har varit på en begravning eller ett begravningskaffe eller sammankomst kan kanske känna i alla fall någon gång att man har kommit någon annan väldigt, väldigt nära. Därför att det är som att man liksom alla spärrar försvinner. Du behöver uppföra dig. Ja, du delar liksom kärleksfulla minnen om den person som har gått bort. Och det öppnar ju upp för så mycket gränsöverskridande. Och jag har det ganska i färskt minne. Min man gick bort i cancer bara 51 år gammal. Så det här, det är så spännande det du säger. Så här, vad är en livstid? Och vi har ju så orealistiska förväntningar att vi tror att vi är någon del i statistiken att alla ska bli liksom 79 eller 83 eller vad det nu är. Och det blir vi ju varse att så är det ju inte. Liksom. Jag känner igen mig från ditt klassrum där. Att det har kunnat bli väldigt fint fast när man samlas kring något så sorgligt så kan man liksom bli så glad över de samtal och den äkthet som uppstår.
Alltså det tar ju oss bort från vissa trivialiteter.
Verkligen. Du, jag vill gå in på dina tankar nu här i boken. För att du gör ju ett case mot döden, kan man säga. Och om vi då ska säga det, dina tankar går ju på tvären mot all mänsklig erfarenhet av allt biologiskt liv. Där vi har empirisk erfarenhet att livet är 100% dödligt. Vi har kunskap om alla arter omkring oss. De dör, allt från husdjur till blommor som vissnar när vi inte vattnar dem hemma. All naturvetenskaplig förståelse, där vi vet att medicinska forskning kan peka på en rad åldrande processer i kroppen. Och som leder till döden så småningom. Och all mänsklig kultur som liksom är inriktad på att människan föds och dör. Så det här är så att säga liksom vad det är din uppförsbacke så att säga. Du vill ha ett uppror mot döden. Gör ditt case. Varför kan man ens säga som du gör?
Ja, först så kan vi ju påminna oss om att det finns en enorm variation av hur länge varelser lever. samtidigt som döden verkar oundviklig. Så att det finns ju valar som lever kanske till 400-500 år. Och det finns påstås det djur som bara fortsätter så länge det inte sker en olycka med dem. Så den lilla hydran som bor i vattenpölar till exempel påstås att den är, ska man säga, biologisk odödlig. Så biologisk odödlig betyder att risken att den dör ökar inte som en funktion av tiden för att den åldras, utan den dör för att det är en olycka eller något sånt där. Och könsceller ses ofta som odödliga, och kanske även cancerceller. Så vi har ju cancerceller från en patient som dog 1951 som forskare fortfarande jobbar med. Så att det finns sådana här nära undantag, inte till fullständig absolut odödlighet, det vill säga liksom omöjligheten att dö. Men det finns saker som lever och bara fortsätter att leva, eller lever väldigt mycket längre. Så att Aristoteles han beklagade att det fanns djur som levde längre än människor. Ja, han jämförde det då med hur mycket mer kapacitet vi har än ett djur, så att säga. Så det är lite orättvist, till exempel att en jättesköldpadda lever över 200 år, dubbelt så länge som vi gör med deras monotona livsföring. Så det är det första. Det andra är att även om någonting är nödvändigt och naturligt och så behöver det inte vara bra. Även om någonting är oundvikligt så kan det också vara väldigt, väldigt dåligt. Det är naturligtvis tragiskt. Men jag menar att om någonting verkligen är dåligt så ska vi inte säga att det är bra bara för att vi inte kan undvika det, så att säga. Vad är mitt argument? Varför är det så dåligt att dö? Och jag menar att det är dåligt att dö även om man accepterar döden och även om man tror att det inte är dåligt att dö. Alltså med döden menar jag här fullständig förintelse, att man inte kommer tillbaka, att döden är ska man säga deadline. Det är det fullständiga slutet. För att om det finns, ska man säga, ett liv efter detta så kan jag ju inte uttala mig om det är dåligt. Så i boken så man skulle kunna säga titeln är mot förintelse, alltså personlig förintelse. Det är det som är dåligt. Och i The Case Against Death, som är engelska originalet, så skriver jag att det är egentligen, ska man säga, en konditionell tes att om döden är slutet så är döden dålig. Så det är det jag argumenterar. Och jag har ingen, ska man säga, i boken för det här argumentet, så jag har ingen åsikt om det. Jag argumenterar inte för om det finns ett efterliv eller inte. Så de som inte tror på ett efterliv naturligtvis kan bara läsa boken direkt sådär. Och de som tror på det efterliv kan säga okej, ja, det är det vi tror. Och om detta är allt vi har så skulle det vara dåligt. Lyckligtvis så finns det mer, så att säga. Mm. Så att på ett sätt så står jag mer på samma sida som de som tror sig veta att det finns en fortsättning. Det tycker jag är bra. Eller det kan vara bra, man vet ju inte. Men det kan ju vara bra, så att säga. Mm. Så att egentligen, de som jag kan man säga, är mest emot i mitt argument, det är de som säger att de säger sekulära, en väldigt vanlig attityd i Sverige, att detta liv är allt vi har och det räcker. Det är bra nog.
Det är det du är emot. Du säger att det räcker inte.
Mm. Exakt, jag säger det räcker inte. Jag säger att har man den attityden så misstar man sig. Så det är ganska stark.
Mm. Vad är det man missar på att inte få mer liv?
Precis, det är det här som är argumentet och anledningen till att döden är dålig. Det första problemet är att livet är bra. Och det är bra för att det finns mycket av värde i det. Det finns de aktiviteter och de människor och de projekt du har som du tycker om. Eller bara att, ska man säga, njuta. Allt det förutsätter att du finns till. Därför är då döden dålig för dig.
Ja, vi sitter och nickar. Ja, det är självklart.
Man ska säga att dödens dålighet är en sorts funktion av hur bra livet är. Mm. Det betyder också att det kan finnas tragiska situationer där döden är bättre än livet. Om livet bara är smärta och den är hopplös till exempel, då är det bra att döden finns. Så det finns, så att döden är fruktansvärt, säger jag. Men det kan ju finnas situationer där det finns någonting som är ännu mer fruktansvärt. Men det kan ju aldrig göra döden bra. Den kan bara göra den relativt mindre fruktansvärt än alternativet. Men då ska alternativet vara väldigt, väldigt dåligt, menar jag. om man ska se det på ett ekonomiskt sätt så kan man säga att alternativkostnaden är det som gör döden dålig. Den har en enorm alternativkostnad. Det vill säga, det som gör döden dålig är allt det av värde du skulle kunna ha om du inte var död.
Mm. Du tänker som en riktig filosof, Patrik, men det är ju också, så det är inte så konstigt.
Men det är inte den enda anledningen. Jag kan lite kort kanske ge de andra anledningarna. De andra anledningarna att döden är dålig är att det är ett hot mot vår frihet. Att vi har projekt som sträcker sig långt ut i framtiden som sen döden kan, ska man säga, avbryta. Så det är en väldigt stark ofrihet, argumenterar jag. Jag skulle säga att den största ofriheten är just döden. Den tredje skälet är att genom att dö väldigt ofta så skadar vi andra människor. Precis som vi har själva blivit skadade av att människor har dött. Mm. Och för det sista skulle jag säga på något sätt, om man inte har en negativ värdering av döden så är det väldigt svårt att förklara mycket annat som man värderar. Om man ser hur världen utvecklas, så vi värderar ju just, man ska säga, kost och värme och gemenskap och en bostad etc. för att hålla oss levande. Mm. Så det, jag ser det som väldigt naturligt och tycker att döden är dålig. Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Denna vecka har vi ett betalt samarbete med Bosch som precis har kommit ut med sin nya köksmaskin serie 6. Och jag har ju alltid älskat att baka och har tänkt att jag vill baka lite oftare eftersom det gör mig så glad. Och nu har jag hittat ett sätt som gör det både enklare och smidigare.
Vad kul! Och vad ska du baka för något?
Ja, men igår så testade jag att baka bananbröd som jag gillar väldigt mycket eftersom det även är ganska hälsosamt. Jag hade i valnötter och inte så mycket socker som det står i receptet. Och först tänkte jag att det skulle vara krångligt att baka med en bakmaskin, för det har jag aldrig gjort innan. Och jag skulle sätta ihop olika delar, trodde jag. Men så var det inte, utan jag känner redan att serie 6 är en pålitlig vän i köket, för det var faktiskt väldigt enkelt.
Ja, vi är ju lite lika där, Karina. Tycker ibland att det är jobbigt med för mycket bruksanvisningar av teknisk karaktär, men den här gången var det kul.
Ja, Bosch serie 6 är en väldigt snygg och cool köksmaskin, bara en sån sak. Den levereras ihopsatt och det är inte svårt att förstå hur man ska komma igång. Jag håller fortfarande på att utforska alla funktioner och automatiska program. Bland annat så har den smarta sensorer som gör bakningen enklare genom att den känner av när det du bakar har perfekt konsistens. Och därtill så har den en unik 3D-mixning
som efterliknar handknådning och fångar upp alla ingredienser så att inget lämnas kvar i botten av skålen, vilket ju kan vara irriterande annars. Ja, jag får återkomma lite närmare till just den funktionen när jag bakar bröd nästa gång. Eller om jag ska baka kanelbullar, det var ju länge sedan.
Jag vet ju, det gillar ju du, det är ju väldigt gott. Och det här med 3D-mixningen låter ju väldigt spännande. Hur ofta funderar man inte på om degen verkligen blir genomarbetad när det står knåda väl i receptet, eller hur?
Ja, precis. Och för mig är det viktigt att det är enkelt att lyckas med bakningen för att jag ska liksom dra igång ett bakprojekt. Och jag tycker att serie 6 gör bakningen ännu mer lustfylld genom att den är så enkel att hantera. Det gäller bara att välja program och sen kan man luta sig tillbaka medan maskinen gör jobbet. Eller varför inte fixa köket medan degen knådas?
Låter perfekt. Bors nya serie 6 finns att köpa redan nu hos Power. Och där kan man även få mer info om köksmaskinen. Och vi återkommer snart med mer inspiration och berättar hur det går med Karinas vårbakning.
Du ställer många saker på ända. Och många människor kan ju invända en rad saker. Och jag antar att du har mött allt med dina studenter. Ett sånt argument är ju att om alla människor bara fortsätter att leva och leva och leva, så har vi inte plats längre. Det är gamla människor tar mycket plats, och jag vet att det finns ju politiker i Sverige som har kallat gamla människor för köttberget. Alltså att det är en slags barlast blir till slut. Vad tänker du om det?
Jag tycker det är fruktansvärt. Så jag har, vad ska man säga, ett gammaldags humanistiskt perspektiv på människan. Jag tycker att varje människa är, vad ska man säga, oersättlig. Och varje människa är i grunden lika mycket värd som varje annan människa. Och att hon har rätt att ta sitt eget värde på allvar. Och att vi ska ha ett samhälle som respekterar varje människa som en individ. Så sånt här prat om att en grupp utav människor är ett köttberg som bara ska gå ur vägen och liksom lämna över till dem som är yngre, tycker jag är väldigt obehagliga tankar och väldigt vanliga tankar. Egentligen alla de här, ska man säga, sociala konsekvensargumenten mot livsförlängning, mot det här projektet att vi försöker förlänga mänskelivet så att det blir, i min mening, mer passande för oss människor, givet våra andliga gåvor, är just att de menar att även om det kanske skulle vara bra för en individ att leva längre, om alla individer skulle börja leva längre, så skulle det skada världen till den grad att det inte är värt det. Så det är bättre att vi har det som vi har det idag. Det vill säga, för att undvika då olika sociala dåliga konsekvenser så måste vi bara acceptera att saker och ting är som de är, att människor blir gamla och dör som det är. När det gäller just det här överbefolkningsargumentet, som förmodligen är ett av de, ja, det är definitivt ett av de vanligaste.
Ja, och det är också om räcker jordens resurser, vi handlar ju om mat, vatten, energi och så vidare.
Ja visst, jag menar överbefolkning är ju, vad ska man säga, överbefolkning relativt till resurser så att säga. Och det är en viktig poäng. För väldigt ofta de här argumenten, de förutsätter att resurser är någonting som är konstant och aldrig växer särskilt mycket. Men människorna växer, ska man säga, människomängden växer väldigt mycket. Det är ju Malthus som är mest känd för det här tänkandet. Först och främst så hade ju Malthus fel. Så på Malthus tid så fanns det ungefär 1 miljard människor på jorden. Och nu finns det 8 miljarder människor på jorden. Och trots det har varje människa tillgång till fler kalorier än någonsin tidigare.
Mm. Om man ska vara djävulens advokat, några säger att det beror på att vi kör jorden rätt hårt. Mm. Energimässigt och så vidare, det kräver fossila bränslen som gör att CO2-utsläppen ökar, vilket påverkar klimatet och så vidare.
Det är sant, men samtidigt har det på senare årtionde skett en förbättring på många områden, både med mat och luft och energi. Och jag ser att det här fortsätter, att det finns en större, ska jag säga, medvetenhet om nödvändigheten att producera ren energi och ta hand om miljön bättre. Som är fullständigt kompatibel med att befolkningen ökar. Som om man ser på, ska jag säga, hur pass, ska man säga, mycket föroreningar finns i luften och sådär, så har ju luften blivit bättre på de allra flesta ställen i världen, trots att befolkningen har ökat drastiskt. Så jag tror att det är möjligt att både ta hand om miljön och växa i population. Det är ett svar. Ett annat svar är ju att om vi ser framåt så verkar det inte som att populationen kommer att växa särskilt mycket om vi inte har en extremt radikal livsförlängning. Så att det visar ju sig att de flesta länder idag har antingen en väldigt svag ökning eller så minskar de ganska snabbt. Jag skriver mycket om Japan. Japan verkar ju vara på väg att förlora halva sin befolkning under detta århundradet. Och det är trots att Japan har en av de äldsta befolkningarna, de mest längst levande människorna. Så hur kan det vara? Om det nu hade varit så att om vi lever längre så blir vi överbefolkade, då borde ju de länder där människor lever längst vara de som växer snabbast. Men det är tvärtom. Det är exakt tvärtom. Att det är länder där människor lever mycket längre som också minskar, som växer mest långsamt. Och det är de länder som har en låg genomsnittslivslängd, som Afghanistan till exempel, där länder växer väldigt snabbt. Och det beror på att det är mycket, mycket viktigare hur många barn man har än hur länge en population växer. Det vill säga, populationsstorlek är en funktion av hur många barn vi har snarare än av hur länge vi lever. Så det är under alla realistiska förhållanden så är det här inget stort problem, utan vi pratar om motsatta problemet snarare, att vissa länder blir underbefolkade framåt, även om vi ökar ett tiotals år i genomsnitt livslängd. Naturligtvis, teoretiskt sett, om vi fullständigt löser åldrandet så att ingen åldras alls, då lever vi i snitt kanske till 1000 år. Alltså för att vi dör ändå ju av olyckor och andra saker. Då kan det teoretiskt sett ske överbefolkning. Men över 1000 år kan det också ske en explosion av hur många resurser vi har tillgängliga genom teknologi, som till exempel energi. Vem vet om fusion kanske kommer att fungera.
Det är intressant därför att din bok ska ju sättas i ett större sammanhang också. Just nu pågår ju en revolution i tänkandet. Jag håller själv på och skriver en bok om långlevnad. Jag har intervjuat David Sinclair, som du tror jag citerar i boken, som leder långlevnadslabbet på Harvard, som håller på med de här Yamanaka-generna för att så att säga svänga tillbaka, eller reverse, vad kallar man det för, backa åldrandet. Vi har en massa nytänkande entreprenörer, en del av dem halv crazy i Silicon Valley, som håller på att experimentera med sig själva, äter väldigt speciellt, tränar väldigt speciellt, sover, tillskott. Det är ju någonting i vår tid, nu kommer din bok, som säger att vi ska vägra att dö, vi ska bli 1000 år, och framför så att säga en filosofisk underbyggnad för det. Vad är det i vår tid som händer just nu?
Ja, jag tror att det är väldigt mycket för att det verkar mer möjligt att förlänga livet, och därför blir människor mer intresserade, helt enkelt. Jag tror att väldigt mycket av den här ideologin som jag kallar vishetsläran, som handlar om att förklara för oss själva och lugna ner oss själva med tanken att döden kanske inte är så farlig, det är väldigt mycket för att vi tror vi kan inte göra någonting åt döden. Så att om döden är fullständigt orubblig och den dessutom är dålig, då är det en väldigt tragisk situation vi befinner oss i. Och det är väldigt få människor, tror jag, som har mage för den tragiken i livet.
Och då lugnar man sig själv med att säga att det är oundgängligt.
Det är lite så här räven och rönnbären, helt enkelt. Att ja, vi tror inte vi kan få kan man säga, evig ungdom, så därför vill vi inte ha det, säger vi.
Mm. Intressant är ju studier på Yale-universitetet som visar att attityder till åldrande kan ge 7 år extra av liv. Det är mycket intressant, den longitudinella, alltså när man har följt folk under lång tid, stor grupp människor, och där man visar att de tankar man har om sitt eget åldrande, om man ser det positivt, att man kommer vara en stark person, man kommer bidra, man kommer ha ett rikt liv, eller om man ser det som jag kommer tappa alla mina kapaciteter, jag kommer att, ja, ha en svart bild av åldrandet. Det kan påverka 7 år i genomsnitt av ens liv. Och då tänker jag att din bok kan ju vara en sån här, vad ska vi kalla det för, upppeppare när det gäller de egna attityderna. Vad tänker du då?
Ja, absolut. Absolut tycker jag det. Jag menar, som att säga att det finns en negativ sida på min polemik och en positiv sida. Så den negativa sidan är den här att det är mot döden. Men den positiva är ju att jag är för livet. Och jag är för livet även för gamla människor som kanske lider av olika sjukdomar, handikapp och så vidare. Jag menar att livet är oftast värt att leva. Och är det inte det, så är det första botemedlet inte att dö, tycker jag, utan det är att vi hjälper varandra att hitta mening och vad ska man säga, glädje i livet, även på de absolut senare åren. Så att, jag har ju mycket personliga erfarenhet av detta nu med min pappa som är 87.
Mm. Som du funderar över, ja. Och vad kan vi göra om vi slutar med det här och nu? Du berättar fint om elever du hade som var 30 och tyckte att nej, det är ingen idé att jag byter utbildning även om jag drömmer om att bli läkare, för det är för sent.
Ja, precis.
Så hur ska vi tänka om våra liv för att leva på ett friare sätt då? Och inte leva så mycket under dödens skugga, utan leva friare helt enkelt.
Ja, alltså, det är lite personligt, tror jag, här vilken, ska man säga, inställning man har. Att olika människor kan ha en naturlig läggning till att man till exempel ser livet genom en, ska man säga, religiös lins till exempel, och andra ser det genom en sekulär lins och sådär. Så det är lite svårt för mig att säga exakt så här måste alla hantera det här. Det är mer att säga att när vi har vår filosofhatt på oss, när vi ska tänka bara på vad som är sant, så är det sant att det är inte vårt intresse att dö. Det är inte vårt intresse att åldras heller. Sen, vad gör man med den sanningen i sitt liv, så att säga? Den praktiska implikationen är att man försöker hålla sig ungdomlig och vid liv, för att livet är bra. Men sen naturligtvis, definitivt, eftersom livet är väldigt kort, så ska vi inte spendera för mycket tid heller på att tänka på döden, eller hela tiden tänka på vår kropp och på vår ungdomlighet och så vidare. Utan det blir en avvägningsfråga med mycket individuell variation, tror jag. Jag menar, jag är inte själv, ska man säga, en hälsoextremist. Utan, jag menar, man vill ju leva för att livet är gott, och dödens dålighet är en funktion av livets brahet. Så man måste hålla sitt liv bra också, vilket kan betyda definitivt kompromisser med hälsan.
Och vi kallar det för 80-20 här i podden.
Ja.
80% sköter man hälsan och 20 så njuter man. Vad säger du om den principen?
Det hade passat mig ut.
Ja, men jättebra.
Men som sagt, jag vill inte säga att alla måste göra alla på samma sätt. Det finns ju de som Brian Johnson till exempel.
Superentreprenören som håller på, egentligen lever hela sitt liv för att inte dö. Och han ägnar all tid, och han är mer eller mindre uppkopplad till olika elektroder. Ja, han är entreprenör.
Mäter och
gymmar och tar kosttillskott och olika shots. Och han ser väldigt speciell ut. Han ser ut som nästan en rymdmänniska. Mm. Han är någon duktig entreprenör i Silicon Valley.
Ja.
Men det är liksom en egen historia. Jag tror det är svårt för de flesta människor att leva på det sättet, eller hur?
Ja, precis. Det verkar fungera för honom, men jag hade inte tyckt det var trevligt.
Nej.
Jag är glad att han gör det.
För
att,
ja, han är ju en PR.
Precis.
Det. Men vad har du för egna personliga hälsoknep för att mota döden?
Ja, jag var ganska förtjust i David Buttons bok när den kom, The Blue Zones, som pratar om, eftersom som jag ser det så är det nästan den bästa bevis vi har, att titta på människor på olika ställen i världen som lever längst och se hur deras liv är. Så det tar jag inspiration från. Så att, ja, det handlar om att man äter och dricker i måtta. Det handlar om att man rör sig. Det handlar också om sociala saker, att man håller kontakt med sina vänner och sin familj. Och att man, ja, hittar någonting meningsfullt i sitt liv att göra. Mm.
Ja, du, till slut, en sån här nytänkande, konträr, intressant bok. Vad hoppas du den har för effekter?
Jag hoppas först och främst på många dåliga recensioner av den. För att om alla ger den en bra recension så har boken fel. För jag påstår ju nämligen att det finns en dominant rörelse som vill att vi accepterar döden. Och jag säger ja, nej, döden är oacceptabel. Nej, skämt åsido. Jag tror att först och främst kommer den ju, eftersom det är ska man säga, en text som är skriven för folk som inte redan vet mycket om det här ämnet, så hoppas jag att det är många som kommer in ska man säga, med en öppet sinne och läser den här boken och kanske börjar titta på vad de kan göra för att hjälpa den här långlevnadsforskningen på olika sätt. Mm. Och sen tror jag det är en bok som inte kommer gå ur tiden så snabbt så att säga. Utan
det är en odödlig bok.
Ja, det är en odödlig. Jag hoppas på att det blir en odödlig klassiker i det här ämnet, eftersom så vitt jag vet så är det den första filosofiboken som är fullständigt tillägnad alla de argument som folk genom alla tider har gett för att vi ska acceptera döden och en kritik av detta.
Patrik, kul att du var med. Jag tror att det är första filosofen i vårt program.
Det var verkligen på tiden.
Ja, det var verkligen på tiden.
Precis.
Härligt.
Ja. Mer filosofi till folket.
Jättespännande.
Tack så hemskt mycket, Patrik.
Ja, jättetrevligt att prata med er. Tack så mycket. Ja.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue checkmark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.